Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Allsvenska klubbar som AIK och Häcken och jobbar just nu i danska Odense. Men samtidigt så är Andreas Alm nu aktuell med sin debutroman En av elva, som handlar om den både mörka och cyniska delen av elitfotbollen, får vi verkligen säga.
Andreas Alm är för de flesta känd som en mångårig allsvensk tränare i AIK, BK och Häcken. Och har ju även ett förflutet som spelare, men idag coachar han danska Odense. Nu har han även tagit klivet in i författarvärlden då han släpper romanen En av elva, som utspelar sig i fotbollsvärlden och är ganska mörk. I podden pratar vi om boken och likheterna som den har med verklighetens fotbollsvärld, och bland annat om hur han beskriver hur en tränare blir attackerad i hemmet med skadedjur och hur tränaren skaffar ett vapen för att försvara sig. Och frågan är vad som är sant.
Jag märker när jag skriver, min fantasi är ganska begränsad. Så jag håller mig tätt på det som har skett, och sen så kan jag utifrån det leka till viss del med att kombinera andra saker som har skett. Men just precis den scenen ligger inte långt från verkligheten, nej.
Och vi pratar om fler av fotbollens baksidor, som att unga talanger kan krokna av omgivningens höga förväntningar. Där konkurrensen mellan spelare kan få dem att må dåligt psykiskt, och där tränarna lever under en hård press från flera olika håll.
Det är en skarp miljö att vara fotbollstränare, så är det ju. Det finns hot och hat, eller hat och hot runt dig ständigt. Det räcker med att du är på en match så får du förmodligen höra ett och annat som normalt sett inte är okej.
Dessutom talar vi om det som har blivit Andreas Alms kännetecken som tränare, att satsa på unga spelare som kan utvecklas. Något som ledde till att bland annat Robin Quaison och Alexander Isak slog igenom i AIK under Alms tid som tränare.
Så det har blivit någonstans, det har blivit min USP på något sätt. Och då undrar varför det är så. Jag upplever att när spelaren som kommer från egen akademin, det räcker också med en ung spelare, måste inte vara från egen, men när den bidrar till matchen och till seger och till mål och framgång, så ger det någonting annat. Det ger någonting, och framförallt när det är från egen akademin, för där sitter de här på läktaren som har fostrat dem, och det finns en stolthet i, kanske på ön eller i byn eller i staden. Det är någonting annat, och det triggar mig något oerhört. Det kan vara från min tid i Eskilstuna, det kan vara det, men det triggar mig oerhört.
Podden är naturligtvis mer än så här. Vi pratar om att han aktivt hållit sig borta från agentdelen av fotbollsjobbet, om den press och påverkan som dagens unga talanger utsätts för, om att påverkas uppifrån som tränare, och att han nu återfått Björn Westerholm som chef, en av dem som var inblandad när Alm fick sparken av AIK. Men som vanligt börjar vi podden med en fakta uta. Ålder?
Ja, jag ska närma mig 50, men hinner bli 49 först.
Bor?
Bor i Odense med familjen kvar i Landvetter.
Familj?
Ja.
Utbildning?
Ja, du menar hur familjen ser ut också.
Ja, det är ju trevligt om...
Fru Cecilia och sedan barnen Elias Alice som är myndiga och sen Signe då som är 11 år.
Utbildning?
Gymnasial utbildning, ett extra år på gymnasiet som var medieinriktat, men ingen mer än så.
Lön?
Ja, i danska kronor numera då. Utbildning där tänker jag, då måste man ju ha pro-license. Så att den har jag faktiskt tagit också. Men ja, lön i danska kronor.
Som är bra då helt enkelt?
Ja, det, man hamnar, i Danmark hamnar du på sån forskarordning. Så då är det miniminivå du måste ha för att få den. Så att den är absolut, jag har alltid tyckt att mina löner som fotbollstränare är bra. Det är privilegium att få betalt för att vara fotbollstränare.
Vad kör du?
Jag har kört en Merca på sistone, men jag ska lämna tillbaka. Jag är otroligt obekväm, att inte för att det är en dålig bil på något sätt, men det är inte jag riktigt. Så jag lämnar tillbaka den imorgon och går till cykel ett par veckor.
Vad läser du?
Just nu läser jag Britt Bennett, hennes senaste på engelska, The Vanishing Half.
Vad tittar du på?
Snabbt titta lite serier här. Jag har faktiskt varit på HBO på senaste när jag hinner med det. Så mest på den faktiskt.
Vad lyssnar du på?
Jag får ju en sån här release radar update varje fredag. Så den lyssnar jag nog mest på, försöka hitta någonting nytt. Men algoritmen sänder mig in i samma spår hela tiden, eftersom den vet vad jag redan har gillat. Så att, men det har varit lite, på senare tid har jag lyssnat på Future Island, både gammalt och nytt.
Vad spelar du på?
Vad spelar jag på? Inget instrument. Och ingen betting heller. Så att jag vet inte vad jag spelar på. Och på andra känslor, inte det heller så mycket.
Vad skulle du klassa som din största upplevelse i fotbollssammanhang?
Upplevelsen att jag har haft några spelarupplevelser som jag är AIK-tröjan där jag var i det. Det finns ju ett beforskat begrepp som heter flow, som du faktiskt kan vara i. Det är inte något påhitt, utan det finns där. Jag har haft ett par matcher, en bortamatch mot Halmstad bland annat, jag var helt inne i zonen. Det betyder inte att jag var fantastisk alltid i varje sekund i matchen, men jag bara kände mig helt uppslukad av matchen. Det skedde ett par gånger på Råsund också, så att de tillfällena är otroliga. Det är lite grann dit man gärna vill ta sina spelare idag som tränare.
Vad skulle du klassa som din främsta merit?
Så här tittar man tillbaka, jag tycker någonstans att kryssa boxen i att jag fick möjlighet att spela Allsvenskan, att jag har haft möjlighet att vara tränare i Allsvenskan. Nu också författat en och två böcker, alltså det blir sån helhetssaker. Sen meriter i sig, det är väl svårt att säga vad enskilt där, om det är medalj eller vad det är, men just det där att ha klara av att göra vissa saker på elitnivå, det tycker jag är kul.
Vem var din idol när du var liten?
Som fotbollsspelare så var liksom ögonen följde på Maradona. Det gick inte att se på matcher där han var med i utan att fastna på honom. Så att det var stort. Men sen hade jag ganska många hockeykrigare uppe i Luleå Hockey som jag hade som mer idoler. Det var mina riddare.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
Favoritlag? Jag har väl inte varit. Det är Luleå Hockey var de som jag har följt om att ta en som favoritlag där jag har kunnat kalla mig supporter. Sen är det klart att de åren i AIK som spelare och tränare har gjort att jag tycker att det är ett lag och en klubb som passar min mentalitet.
Vilken är den bästa tröja du bytt till dig?
Dålig på. Jag köpte Niklas Backman bytte till sig Tossic tröja när vi slog CSKA borta och gick till Europa League-gruppspel, och då köpte jag den tröjan av Backman när man blev dyr som fan, tyckte jag.
Vad betalade du?
Ja, det var flera tusen i alla fall. Så den bytte jag, för jag ville ha något minne därifrån. Så den, men den var ju jäkla liten i formen. Han är en liten spelare, eller var en liten spelare, han kanske spelar fortfarande. Så att det är den som jag har bytt till mig. Sen har jag behållit lite tröjor genom karriären, mer än att jag har bytt till mig faktiskt.
Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll?
Oj. Ja, det är någonting med, det hade varit intressant att se på något upplägg vad gäller stopptiden. Det tycker jag, så att den i alla fall kan man ha lite styr på, så att det inte, man inte utlämnar till allt för mycket subjektivt.
Vem är den bästa du antingen spelat med eller emot?
Nebojša Novaković. Helt annan nivå på det intellektuella på planen och utförandet än det jag varit med om i övrigt.
Vem är din förebild som tränare?
Det är den som jag tagit mest intryck av, som jag inte haft själv som tränare. Men Stuart Baxter har en stor impact på mig. Det är helt klart så. Men i övrigt så är det nog Nils Arne Eggen, där jag snabbt fick till mig hans litteratur, men också hans sätt att vara. Också haft möjligheten att träffa honom. Nu gick han ur, tiden gick bort här nyligen tyvärr. Men han har varit en inspiration definitivt. Sen har ju han i sig har han Rinus Mitchell som sin förebild. Så att det går ju ganska, det finns ju, jag ska inte säga att jag är rakt nedstigande ledare här från Egge, men jag har i alla fall följt honom.
Om du tvingas välja ett nytt yrke, vad blir det?
Jag hade sagt journalist tidigare, absolut, men nu vette fasen alltså. Du verkar vara hårt att vara journalist idag. Resurserna är begränsade, det är inte lika kanske glamoröst i vissa stunder, men det är ett hårt jobb. Sätta sig i skolbänken och bli terapeut.
Vilken är din största extravagans?
Vad betyder det?
Ja, hur du lyxar till tillvaron. Någonting du unnar dig. Som att du hade kunnat unna dig att köra en Mercedes. Men det ska du inte göra längre. Men
nej. Bara... Ja, så. Nej, men jag är nog på ganska så mainstream på mycket. Jag kan lägga pengar på kläder om det är någonting jag behöver. Men det är inte så att jag följer mode på det intensiva sättet som andra. Jag tycker andra gör bättre. Jag har nog köpt lite för dyr glass gelato genom åren. Det är väl en extra vagans, men det är också avtaget lite grann. Så att jag skulle nog vilja säga att jag skulle behöva skaffa mig en ny van eller ovan eller något extravagant för att klara nästa 50 år.
Hur är du som bilförare?
Jag var en period dålig på att låta telefonen ligga, men efter många nyårslöften på att låta bli den så tycker jag att jag är bättre på det. Och jag tycker jag bättre i Danmark än vad jag gjorde i Sverige. De bevakar mera vägarna. Så att jag har alltid kört tillräckligt bra, men jag tycker jag kör klart bättre nu.
I vilka tillfällen ljuger du?
Ja, men jag tror alla de här vita lungorna som har, när ibland ljuger man för att det inte ska bli obekvämt för andra eller och så vidare, så att det händer nog att jag, ja, man är skyldig till både små och stora lungor genom livet, men det är väl många gånger om man ljuger, så är det väl troligtvis, om det är en stor lung så är det troligtvis en försvarsmekanism.
Så. Om vi tar bort idrott och hälsa eller gymnastik som det hette på min tid, vad var du bäst på i skolan?
Jag hade trea i betyg i idrott. Du trodde att jag hade femma, men jag hade trea.
Det är en slentrianmässig införsel.
Jag förstår det.
De flesta idrottare är bra där, men kanske svaga.
Jag var faktiskt rätt bra på svenska.
När var du riktigt lycklig senast?
Jag tyckte jag hade en bra höst förra hösten när jag kom till Odense. Det var som Åter så här lite få kontakt med natur, kunna uppskatta naturen, hösten och sådär som är lite murrigt och så att det när man får den då fick jag som så här, ja, en längre period av så här, ja, men fan, täthet och lycka.
Vilken var din tuffaste kris?
Ja. Det finns ju många på vägen. Jag har tyckt att faktiskt, jag vet inte om det är en kris, men jag tyckte pandemiåret som tränare var ganska tufft.
Jag har jagat dig länge som poddgäst. Det har varit svårt, jag har fått nobben många gånger. Men nu har du något att sälja in en bok och då sitter du här vid mikrofonen, eller hur, Andreas Alm?
Ja, är vi inte två säljare som sitter här precis nu? Varje ord du säger är väl en ny bok du säljer också. Så att vi
det är inte korrekt, jag ställer upp för alla, alltid.
Nej, men så här, jag tycker att det här är inte mitt media riktigt utifrån att jag... jag tycker inte att jag är bra i det här mediumet. Och sen tidigare när jag sagt nej så tycker jag också att... jag har ju varit med i Radio Råsunda då när Björn Ennebo och Wiklin höll i den. Jag tyckte att det gav mera till dem som till klubben än vad det gav att jag satt och berättade om mig själv i andra poddar. Men nu är jag här och då, som du säger, boken är en anledning.
Ja, precis. Du släpper en roman. Hur kommer det sig?
Jag hade två halva manus till facklitteratur. Två fackböcker och så slog jag ihop dem. Och jag ville... på något sätt få äga tid och rum och kunna skriva lite friare när man skriver roman. Så det är en anledning. Sen är det ju så också att det finns något triggande i att göra någonting som man aldrig har gjort.
Hur var arbetet? Min bild av om journalister sliter hårt så sliter även fotbollstränare hårt. Att det är mer en livsstil än ett jobb. Hur var det att få tid till att skriva?
Ja, jag hade ju som sagt två halva manus till fackböcker, en om laguttagning och en om psykisk ohälsa i fotbollen. Så att det blev ju liksom grunden, jag hade tänkt på det i 7-8 år. Även pratade med andra folk om de manusen, så att samtalen fanns där. Men sen pandemiåret 2020 så fick jag lite, vi blev permitterade, vi fick yrkesförbud av staten, vi kunde inte tävla och träna som vi brukar göra. Och då fanns det lite extra tid, så då drog jag igång det. Och sen så blev det också en terapi under det året som jag tyckte var rätt så tufft att vara ledare. Även om vi hade friska människor som vi arbetade med, så fanns det en oro där för dem som de kände och även för omgivningen. Så att då fortsatte det året och sen så fick jag december då när vi var lediga så fick jag väl bäst fart på det. Men ja, det var... jag behövde det. Så det gjorde också att jag prioriterade tiden.
Vilka litterära förebilder har du?
Jag har läst ganska få böcker jag har läst få böcker innan de senaste åren. Så att förebilder, jag är inte så beläst att jag kan säga att jag har förebilder, men jag läste Agota Kristoff och jag läste Lena Andersson och Torgny Lindgren, så blir jag blir helt tagen av hur det är möjligt att skriva sådan prosa. Lena Andersson är väl den som jag tycker utifrån det jag har skrivit är intressantast, när hon stannar med blicken på en och samma sak och återvänder till det och är ganska envis i det hon gör. Att liksom våga vara jobbig mot det ämne som du skriver om.
Du har ju ett journalistiskt förflutet. Jobbade väl lite under tiden i Hammarby som journalist. Sen har ju vi varit kollegor på TV4 en kort sväng, ett par år var det där. Hur mycket har det funnits kvar under tiden du har även varit tränare?
Jag försökte hålla fast i det länge, för jag upplevde att alla åren i Hammarby när jag spelade att det var gott att komma till någonting annat. Och jag tycker också att pulsen i journalistiken påminner om det du får som fotbollsspelare och tränare. Det finns en deadline, det finns mycket människor du träffar, och ibland så finns det också någonting som skaver där, för du ska bevaka och du ska vara kritisk. Så att sen faktiskt när jag var i Norge så behöll jag de två åren, så behöll jag det jobbet på distans, och mitt första år i AIK så jobbade jag fortfarande kvar på tidningsmakarna då som redaktör, för att jag ville verkligen ha det kvar. Men sen blev det omöjligt när familjen växte, då blev det för lite tid till det. Men det finns någonting där med orden och träffa människor och skriva som, det är bara en sån puls som likväl som när man tränar blir det, man blir beroende av den pulsen. Jag tror du möjligtvis kan känna igen i det. Liksom, du har ju gjort den här i, det är några decennier nu.
Så är det. Om man ser till liksom att du jobbade med fackböcker då, psykisk ohälsa, men även ledarskap, laguttagning och så. Det är ju det man på något sätt tror att en, kanske en tränare ska ge ut. Kanske man väntar sig inte en roman, om man säger Jan Andersson gav ut en ledarskapsbok. Eller så ger man ut en biografi och berättar lite vad som hände i omklädningsrummet. Hur resonerar du kring valet att gå på en roman istället, även för att den är hämtad från, inspirerad från din vardag så att säga?
Nej, men det är ju ett friare val. Jag kan ju korsa karaktärer, jag kan korsa tid och rum på ett annat sätt i en roman och leka med berättelsen och de huvudämnen som jag vill ha. Sen är det ju en utmaning att skriva det. Det är ju klart att det blir en trigger att man vill klara av någonting som man aldrig har klarat av förr. Men det finns mycket igenkänning för de som har jobbat tätt på mig, så finns det mycket igenkänning i situationer och i karaktärer. Och det gör att du i romanen så får du tillgång till, du får ett redskap att mixa det på ett sätt så att det är sant men det är samtidigt fiktion.
Du skriver, eller när jag läste en intervju med dig offside så kom det upp det här att dina redaktörer hade sett lite av House of Cards i ditt manus. Precis samma sa Jonas Erikssons redaktör. Jag vet inte om du säger mer om förlagsvärlden. Att de inte fattar hur det går till i världen på riktigt, för att det känns ju som givet. Men hur ser du på den jämförelsen med House of Cards? För när jag har stött på dig i yrkesrollen så tonar du gärna ner vad som sker bakom kulisserna. Här tar du ut svängarna lite mer.
Ja, men det är ju en politisk thriller, thriller. Så att det stämmer ju, och det jag tror är liknelsen med tv-serien då, det är intensiteten i händelserna, att det sker någonting men det finns olika plan, att det finns konflikter och det finns ett maktspel som pågår på olika plan, så att det hela tiden finns där, och så är det också i mitt dagliga liv, det är precis det som sker. Sen är det ju inte, det är ju många gånger, då hänvisar man ju till att det är någonting som vi löser internt och så vidare. Och det är inte alltid så tillgängligt för journalister direkt ifrån tränaren. Sen har ni ju andra källor till att få sån kunskap. Men det är ju roman, att skriva roman och att vara tränare, det är ju två olika roller. Och det är det som du också förklara här för mig nu.
Ja, jo, lite. Men ja. Reagerade du någonting på domaren Jonas Eriksson? Han släppte en bok där han berättade ju mer vad som har hänt under hans domarkarriär. Den fick ju titeln Korthuset för att just hans förläggare House of Cards. Du kanske inte kände till det?
Ja, men jag har sett titeln. Jag visste inte att det var just den serien också som det refererade till. Jag trodde mer att det var en ordlek med att han har röda och gula kort. Att det liksom tangerade det. Men okej. Jag har hört lite grann av boken, men jag har inte läst den. Jag vet inte om den är uppbyggd på samma sätt.
Ingen roman, så nej, att det skiljer sig.
Så det här är väl mer att berättelsen att vi, när Olle och Gustav här på Mondial var liksom bara inne i berättelsen, ville de att det skulle hacka i varandra, de konflikter och de scenerna som är, så att det är liksom, ja, vi vill att folk vänder blad, och det är väl mera det som man kikar efter, men ja, det är intressant när du säger det.
Jag har ju läst din bok också, och det är okay. Miljö man känner igen ju på många sätt, och om vi börjar där, hur mycket liksom, det inleds ju med en speciell scen, huvudpersonen som är en tränare blir utsatt med sin flickvän för en rätt, det hälls in en massa kackerlackor, om det var 8 liter, jag kommer inte ihåg den exakta. Vad är sant?
Ja, och det här är ju fördelen, det är inte bara en fördel att skriva en roman där man kan leka med tid och rum, utan fördelen är ju också nu att jag kan svara på samma sätt. Det vill säga, det blir lite undvikande, men det, jag märker när jag skriver, min fantasi är ganska begränsad. Så jag håller mig tätt på det som har skett, och sen så kan jag utifrån det leka till viss del med att kombinera andra saker som har skett. Men just precis den scenen ligger inte långt från verkligheten, nej.
Hur var det?
att skriva den scenen.
Nej, hur var den, hur upplevde den scenen?
Ja, och dit vill jag ju inte gå på någonting som är i boken egentligen, utan jag tycker det förtar väldigt mycket när läsaren får boken i handen. Det finns igenkänning, det finns människor som kommer känna igen karaktärer och även andra scener. Men jag vill gärna att man får ta med sig sin erfarenhet och sina tankar till de scenerna som man läser. Så att jag, det skulle kännas som en liten buzzkill att ta livet av vissa scener.
Men i boken, det går ju ändå inte att komma ifrån. Jag menar, du har ju skrivit boken, du säger själv att du har begränsad fantasi. Tränaren i boken köper ju han beställer en startpistol som han ska borra upp för att han ska skydda sig själv. Det är ju svårt att inte hamna där att ställa. Jag menar, du har varit tränare i AIK många år, i Vejle, i Häcken och nu är Oden, så det är ju svårt ändå att inte hamna i det där att undra hur var det liksom att upplevas den typen, om vi inte hänger oss fast vid startpistolen eller kackerlöken, men hur var det att uppleva det trycket?
Det är en skarp miljö att vara fotbollstränare, så är det ju. Det finns hot och hat eller hot runt dig ständigt. Det räcker med att du är på en match så får du förmodligen höra ett och annat som normalt sett inte är okej. Men jag vet inte, tyvärr är det väl så att vi tränar också anpassar oss till det. Acceptera det till en kanske större grad än vi borde göra. Men jag tycker att det är svårt det där, för att det är ju... Vi är ju också ett snitt av ett samhälle där, ja, där mycket... Jag tycker det blir väldigt stora frågor. När man, jag försöker mer hantera utifrån min situation att jag kan genomföra mitt jobb. Men jag är också uppmuntrad till att ständigt, vad det gäller sånt som är svårt, att ha dialog med både med inom maktspelet som kan ske i en klubb, men också med de som påverkar maktspelet och som... där det finns ett tryck, om du nu pratar om supporter eller om du pratar om en styrelse eller om du pratar om mina chefer eller mina spelare, så, eller media för den delen, för att det är klart att alla har en roll och alla vet lite grann hur spelet fungerar. Jag tror det behövs teflon och kevlar för att inte förgås i det, för att kunna vara tränare länge i elitfotbollen i Europa, skulle jag säga, eller i världen överhuvudtaget.
Hur påverkade din familj?
Familjen lever nog i en medvetenhet som det finns ju lite grann med Josef som är då en av huvudkaraktärerna som är tränare i boken, att han har ju en episod där han försöker förbereda sin familj på vad som kan ske när man är i en stor klubb utifrån hot och hat. Och han misslyckas väl till viss del med det. Och det är svårt att förbereda människor på saker som sker. För att du vet, det är svårt att förbereda på saker som du aldrig varit med om. Och det är samma sak för en familj. Så du kan vilja göra dem gott, men det är inte säkert att det räcker till ifall att det, eller när det sker någonting.
Om man ser till just det här att det blir lätt att man spelar sarg ut i den här frågan, för man på något sätt...
Ja, jag gör det nu. Jag gör det tydligt nu. Men det är ju två anledningar. Dels så är det ju mitt privatliv. Dels så är det ju också mina tidigare arbetsgivare. Och sen dels så är det ja, vi förstör ju handlingen i boken lite grann om man lägger ut för mycket. Alltså upplösningen, det blir lite så att vi...
Ja, fast det går vi inte. Jag kommer inte... Nej. Som sagt, är man intresserad av fotbollens värld och så är det väl värd att läsa på det sättet, för man får inblickar. Men jag vill inte förstöra handlingen, och tror jag inte man gör heller, utan jag vill mer lyfta frågan till någonting lite större. Varför kan vi inte prata om det här på allvar? Därför att det är som du säger, att vi vet bägge hur det går till, men vi kan inte prata om det på allvar. För att människor får ju illa i det här, i hotet och hatet som genererar. Ja. Det finns ju mycket härligt med fotbollen.
Det är ju precis, det, exakt. Och det är väl lite sådant, jag litar på att läsaren med boken tar med sig. Jag kan skriva ganska mörkt för att jag är trygg med att läsaren tar med sig en kunskap om det ljusa i fotbollen. Det är jag väldigt trygg med. Men jag tror också när du och jag sitter så här, jag tror att en anledning till att jag inte ville göra podda tidigare, jag tycker att det handlar väldigt mycket på mig som person i fokus. Och om jag säger någonting utifrån det jag har upplevt och inte refererar till, inte pratar om ett större sammanhang som finns i boken, så hamnar det återigen på mig. Och jag är så lagom intresserad. Det är inte för att jag är rädd för det. Jag är bara så här, jag är rätt så ointresserad av mig på det sättet. Jag är mer intresserad av fenomenet och att få ett samtal med andra. Så fort jag beskriver vad jag varit med om, så ska jag förklara för andra. Det är som att jag skulle skriva en biografi istället för en roman. Jag vill inte berätta för andra vad jag, utan jag vill bjuda in till så att fler kan delta i samtalet, så jag får del av andras erfarenhet och tankar också. Så det är lite där jag är, att därför man, i rollen som tränare så blir jag ju mera vad som är viktigt för klubben så vi liksom kan komma vidare. Där har jag en annan roll. Men här som författare så blir det ju, nej, jag talar gärna av boken, men jag tycker att jag vill hålla det ifrån mig lite grann.
När du skriver storklubb så är det ju svårt att runda AIK eftersom du har så ett långt förflutet i AIK, både som spelare och ledare. Så ja. Mycket blir ju klistrat på AIK vare sig du vill eller hej, eller hur?
Så är det ju. Samtidigt ska jag också säga att vi är ju många som genom åren har jobbat tillsammans och har varit i andra klubbar. Det är också så att jag har träffat andra tränare under åren, så att, och även i andra länder. Så det är klart att erfarenheterna utav vad som sker och också det här pågående samtal runt laguttagningarna, runt hur man mår, runt hur man hanterar spelare som har det jobbigt, som kanske är nära att bryta ihop och andra saker. Allt det här svåra, så är ju, det är ju jag som har skrivit boken, men jag har också fått mycket av den kunskapen och inspirationen via samtal. Är det någonting som man glömmer bort ibland när man är tillsammans med sitt ledarteam som händer, det är faktiskt att mellan de här laguttagningarna och det taktiska så talar du ganska mycket om livet med dina närmaste. Och det är också en sån del som som är det fina med att vara ledare och spela, att du får vänner och du har möjlighet att tala om, är det en pandemi eller är det ett krig eller sånt, så har du möjlighet att tala om de sakerna på så mellanmänskligt.
För alla lyssnare ska det vara klart att du och jag är ju garanterat ensam att det finns mycket positivt kring fotbollen, det är större delen så att säga. Men jag pratade lite med din förläggare innan vi satt oss här, så sa han att men det var lite tal om att man kanske kunde prata om fotbollsförbundet, men innehållet kanske var lite för skarpt för fotbollsförbundet. Tror du att det finns ett problem liksom, just det här att man från fotbollens sida gärna vill lyfta fram de bra sidorna men inte vill exponera det som eventuellt är negativt, om det nu är 10% eller 2%?
Jag tycker många gånger för mig också att det är svårt att reda ut vad som är det positiva och det negativa. För det finns, den moderna fotbollen är ju generellt sett någonting som vi i alla fall, vi ser att en industri och talar lite negativt om det. Men samtidigt är det ju också det som har gjort att fotbollen har vuxit på många sätt. Så att den omoderna fotbollen, den gamla fotbollen, går ju hand i hand med den moderna. Det går som inte att skiljas åt. Den blir ju en koloss som rör sig framåt. Och jag tycker att det är fair att man lyfter dem. Alltså oavsett hur den kolossen ser ut om 20 år så kommer det finnas problem. För att vi är ju, fotbollen är alltid en skildring av samhället också, men jag tycker inte det är fel på något sätt att man lyfter det mörka. För det mörka, till exempel om vi tar påverkan på matcher, påverkar resultat, det är så i grunden förödande för fotbollen om det får fäste ännu mera. Så att det tycker jag, det måste ju fram upp i ljuset. Men det finns ju, jag tycker att, jag kan inte berätta vad fotbollsförbundet har för roll, men jag förstår ju deras tanke med att också att vara motpol. Om någon säger någonting negativt så kan det finnas en grund till att säga någonting som också är positivt. För att du vet att negativa nyheter, det blir lite fler klick. Det bränner till lite extra i folk. Och då, alla har sina roller, men jag tycker också att ibland så, om det är svenska elitfotbollen och svenska fotbollsförbundet, så kan man också vara kritisk utifrån det man gör. Men det är, jag hör ju ibland när du säger att det är för slutet. Och att det bara är negativt med det. Jag tycker också att det finns en yrkesstolthet i att hantera saker internt. Det är inte bara negativt i det, utan det är också så, om det skulle vara tvärtom, så finns det stora negativa sidor med det också. Som läcker eller att man talar för mycket innan man har... För att förhoppningsvis är vi som är i fotbollen är professionella och kan hantera det. Men, så att du hör ju på mig när jag försöker liksom reda ut det, att jag reder inte ut, utan jag liksom rör ihop det ännu mer istället. Men det är komplext, och det är väl det enkla svaret.
En annan händelse är ju en spelare som verkar skada när han spelar på flit på träning. Hur ofta händer det?
Ja, det är alltid svårt att veta vad som är exakt med flit, och det kan man ju säga den scenen också, du säger verkar, det är precis så det är, att det verkar vara så. Jag kan ju säga så, jag som spelare har fått någon gång blivit tacklad av en lagkamrat, och sen den första andra lagkamraten man kommer åt så tacklar man fult och så blir den skadad, så kan inte träna på 2 veckor. Det har ju skett, men det betyder inte att jag är ute efter att skada den spelande, det är bara att jag tappar det, för att jag, ja, det är ju tillåtet att tackla i fotboll. Det är bara det att i träning så finns det inga röda eller gula kort, utan då gör man det. Och sen så får man hantera därifrån och be om ursäkt. Men det sker absolut. Det sker att folk rycker ihop på träning också. Jag har inte varit med om någon som har haft en plan på att gå ut på träningen och skada någon. Det har jag aldrig varit med om.
Du sa tidigare att du hade dålig fantasi, men det är ju en härlig värld, eller en fascinerande värld som man följer, där det är ju mycket mer än bara speltid, det är pengar, framgång, och jag menar, i den här, en av huvudpersonerna har ju både en flickvän och en mamma som ligger på. Hur vanligt är det att du känner av sånt som tränare?
Jag tycker att det är otroligt påtagligt för mig som tränare att en spelare har en spelare som är i åldern 18, så kanske han har en distriktsförbundskapten och en förbundskapten och en tränare och 3 assisterande tränare, och sen har han föräldrar, flickvän, kompisar, agent, alltså det är mycket input, och ibland undrar hur spelaren ska kunna reda ut det här och fortfarande hitta en väg framåt själv. Jag tror jag någon säsong har sagt åt spelarna att okej, fine om ni tittar i telefonen när ni kommer in i paus eller efter matchen. Men framförallt efter matchen, så att försök själva sitta 5 minuter och tänka själva, så att ni har en åsikt om vad ni presterar, så att det fäster er själva först innan ni tar intryck från andra. Och sen därtill har jag inte ens nämnt sociala medier. Så att det finns en, att du först får en någon form av stabilitet i din karaktär själv, som du kan använda tillsammans med andra som ett gott redskap, istället för att de sliter isär dig innan du vet vem du är.
Hur negativt kan det vara för talanger?
Nej, förödande. Alltså det kan vara slutet på en karriär innan den har börjat.
Hur många har du sett som har gått under på det sättet?
Det är svårt att säga vem som går under precis på det sättet, men att påverkan utifrån, och nu har jag inte ens nämnt kraven på en själv, för att de kraven är också enorma, som kan växa från andra. Det kan bli som en synergi som blir en negativ spiral, men det är många som ibland kanske har svårt att hantera sin frustration utifrån om allting inte går. Det går inte rakt uppåt hela tiden, utan det gäller att ha resiliens, som det heter på idiopsykologiskt språk, när motgången kommer.
Motståndskraft också, skulle jag säga.
Ja, det är väl en bra översättning, men ja, jag använder termen som finns beforskad utifrån att jag tycker den också är bra.
Ja. Du nämner ju även agenter, agentnätverk, beskriver just ett nätverk, och där en har en högre upp i agentnätverket figurerat i polisutredningar, matchfixning, spelaraffärer. Hur det är ju någonting vi hör mer och mer om, både från polis och även andra. Hur upplever du det från tränarhåll, och liksom att det har blivit vanligare med påverkan från nätverk och att de har samröre med fler sidor om bara sälja spelare?
Jag ser ju vilka som är agenter, och jag hör ju, som tränare får ju information från polis och även från dina chefer. Däremot jag som tränare, jag har ju valt att hålla mig väldigt långt ifrån spelarrekrytering överhuvudtaget. Det är ju väldigt helst vill man ju ha kontakt med tränaren många gånger som agent, men det är inte många agenter som har kontakt med mig på det. Har jag kontakt med någon agent så är det utifrån andra perspektiv och andra intressen än specifika spelare, så att jag har faktiskt levt ganska långt ifrån det där, men jag är inte naiv, utan jag hör ju vad andra säger. Men,
vilken fara är detta för fotbollen?
Ja, det är ju det är nästan så att det ska vara tyst när du har ställt den frågan, för att den svarar nästan på sig själv. Det är klart att all påverkan utifrån som är negativt, eller som, alltså, ordet kriminalitet säger sig självt. Det funkar ju inte i samband med någonting om det ska bli bra.
Hur ofta har du ändå stött på det i de miljöer du befunnit dig, trots att du lite hållit dig undan?
Ja, men jag hör ju om exempel på det. Sen är det så att jag är ju på den distansen att jag utreder det aldrig så långt att jag vet om det till slut verkligen är så. Och det är väl lite grann så jag upplever också, de som bevakat kommer ganska tätt på. Men det är inte så att man alltid kommer så tätt på att det verkligen är bevisat. Så att jag får hålla mig där också. Att ju fler gånger du hör det, desto mer kan du anta att det finns någonting. Men ja, jag är för långt ifrån i det i min vardag.
Hur talar du med dina spelare om agenter, om det skulle vara någon som har koppling till element som kanske påverkar på annat sätt?
Det gör inte jag, för att jag är inte i den. Jag har ju 0 kronor i budget som tränare. Så att jag sitter
aldrig med. Har du valt det för att inte söka dig i den riktningen, för att slippa allt det här?
Ja, jag har ju valt det för att det inte står i mitt av. Jag har ju ingen arbetsuppgift på det. Jag har ju 0 kronor i budget som tränare. Jag kan inte skriva avtal med vare sig mina assisterande tränare, eller alltså min ledarstab, eller med någon spelare. Jag kan inte köpa en whiteboardpenna utan att...
Samtidigt utan i boken fanns ju lite frustration kring det från huvudpersonen Josef.
Ja, precis.
Vilket går emot vad du har sagt i intervju till en kollega till mig, som är ungefär det du säger till mig nu också, just att du är så väldigt tydlig att jag har inte det är sportchefen, jag önskar aldrig en spelare ingenting, sa du till precis. Andreas Sundberg i en lång intervju, och sen så i boken så finns det en frustration över tränarens maktlöshet. Var befinner du dig?
Ja, det är väl ett sätt att säga att jag och Josef är inte i varje sekund, och kanske inte heller ofta, det beror på hur man känner mig och hur jag känner mig själv, är inte samma person. Men det kan ju vara så att jag största delen av mitt liv inte tycker att det är en frustration. Men om jag känner den frustrationen vid ett tillfälle, så kan jag ju förstå hur den artar sig och hur den kan finnas i andra i alla fall. Så att jag tror inte man måste vara på ett visst sätt för att alltså det är någon form av empati att förstå hur andra kan känna eller hur en situation kan vara.
I boken, utan att gå liksom för mycket, men det blir ju en situation där tränaren sätts under tryck av klubben, att man väldigt gärna vill spela en spelare för att man vill sälja, och huvudpersonerna i klubbens ledning, sportchef, ordförande, de skiter helt enkelt i hur spelaren tycker och tänker, och skiter lite i hur tränaren tycker och tänker, för de tänker på sig. Hur vanligt är det här?
Jag tror det också framgår i boken, alltså vilken typ av nivå av påverkan som är naturlig och acceptabel kontra vad som blir övertramp. Men det tror jag är, ser du helhet som i Europa, så tror jag att det är väldigt vanligt att påverkan sker, absolut, och övertramp tror jag är det tror jag alla tränare har varit med om på ett eller annat sätt.
Hur reagerar man?
Ja, jag tror känner jag mina tränarkollegor rätt, så är vi rätt så stolta.
Ni står
med. Vi äger våran laguttagning. Det är vårat jobb att göra. Och gör du upp den, så vet du också att du inför spelare och inför för andra ger upp det enda som gör att kanske ibland folk följer dig.
Hold up. A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Fotboll för AIK-tränaren Andreas Alms dagar i klubben kan vara räknade. Idag har det cirkulerat uppgifter om att Alm redan har fått sparken och att Rickard Norling ska ta över. Detta leder till ett stort mediauppdåd på dagens träning på Karlberg.
I den här bevakningen som sker nu, jag vet att ni alla jagar varandra utifrån att hinna först med saker och så vidare. Jag vore tacksam om ni höll er jäkligt skarpa i det ni skriver.
I den här boken så är det ju just det här maktspelet, House of Cards-maktspelet, den enda röra. Hur är det att befinna sig mitt i det där man, ja, det känns som man inte riktigt vet vem man kan lita på och hur och varför och att det sker, rör sig på många plan. Hur är det att befinna sig mitt i det?
Det är... Om man ska välja ett ljust ord då på det så är det ju lärorikt. För att du måste ju bli bättre på saker. Du måste ha en social kompetens. Du måste förmodligen ha en del empati och förstå saker också. Sen är det klart att du förlorar lite grann av... Ibland kan det vara skönt att känna sig naiv. Att få vara kvar i det oförstörda på något sätt. Men när du hamnar i maxspel många gånger och du blir utsatt för saker första gången, så kan du känna att du har tappat lite grann av dig själv och kanske din naiva syn på världen, men också ganska sån kanske lite finare och vackrare syn på världen.
När du fick sparken.
Det gäller att inte bli bitter i det då över tid.
När du fick sparken i AIK, hur var det jämfört med just en sån här snurr?
Jag tycker någonstans att vad blev det en referens till boken eller?
Jag kan göra det
tankehoppet, det är fine. Jag tycker att allt tar sin tid och jag i de situationerna så är jag väldigt tätt på att se till att jag har en uppgift, den som fattar beslut om de som fattar beslut, för det sker ju oftast i en ordning där en chef inte kan göra det sista, för det måste alltid vara en förtroendevald styrelse som också är med på det. Men i de leden, när de gör sina arbetsuppgifter, så tycker jag alltid att det är rätt. För att deras uppgift är att göra det bästa för klubben. Om det är det bästa för klubben så måste jag, utifrån hur jag ser på saker, tycka att det är rätt. Och det kan jag säger inte att jag gömmer mig i det, utan bara, det är en förklaring till att så är det. Och då ska man gå vidare.
Hur ofta har du blivit besviken på folk i ledande ställning?
Jag upplever att jag, när jag kom till AIK, tack vare Micke Stare då, som var chefstränare och assisterande, via Björn, Leffe Karlsson, Jens T. Andersson, många fler som jag jobbat tajt med, att vi fortsatte det som fanns där någonstans och fortsatte med det, att det finns en förlåtande, det finns någonting förlåtande i verksamheten. AIK hade länge Väsby som var andra chansen spelare, det vill säga förlåtande, om du inte hade lyckats först så fick du en andra chans. Och för att få fram det som då kallades lite som förortsspelare, vilket på ett sätt var, ja, Martin Mutumba var väldigt mycket det som utgjorde en förortsspelare för mig. Det som, för att få fram den typen så tror jag inte att då tror jag att du måste vara förlåtande mot människor. Om det är svar på din fråga vet jag inte, men det tror jag är en viktig del. Och jag har nog utifrån att jag har nog försökt luckra upp mitt ledarskap, luckra upp att det ska vara att toleransen ska vara större mot människor. Jag tror att vi blir bättre människor och vi får bättre fotbollsspelare med större tolerans än vad som var för 10 år sedan och vad som fortfarande tror jag är idag.
Känslan är att i boken, förutom inledningsscenen där ju inte några supportrar är involverade, så är inte supportrarna så mycket del. Det handlar väldigt mycket om klubben. Varför har du strukit supportrarna?
Du beskrev just att den inledande scenen var väldigt skarp på supporterna. Alltså att den tycker jag är stark nog för att leva genom hela boken. För den tar sig upp också i slutet av boken.
Så absolut.
Att jag försöker på något sätt, det är medvetet. Jag har valt att ta bort själva matchen, alltså fotbollsspelandet. Supportrarna har jag på ett sätt reducerat. Det finns på något ställe i boken, men på något sätt har jag bara liksom hamrat fast det till start med. Så det finns det ska vara kalla kårar genom till slutet av boken. Jag har till viss del också lite grann tagit ut tränarens ledarteam och vänskapen mellan spelare lite grann. Det finns där, men jag har isolerat karaktärerna, spelaren Patrik och tränaren Josef väldigt mycket så läsaren och jag kan fästa blicken på dem hårt. Och när det blir fler element in så tycker jag att det blir en svårare berättelse för att kunna vända tillbaka till det som faktiskt är det jobbiga för dem. Nu ser jag på dina ögon att är det för att jag är rädd för hur supportrarna att skriva om supportrarna och så vidare. Så att,
då läser du dåligt mina ögon.
Ja, men okej, det är fair.
Det var mer en fråga. Man kan vända på det och säga om supportrarnas enda representation är att de häller i kakelack och i tränarens, så tror jag inte de flesta supportrar hade tyckt det var en positiv bild av supportrarna, för det finns ju plus och minus.
Det är också en sida av det. Jag vill väl att det skaver i början av boken direkt, att det är någonting som finns där och som hela tiden finns med. Man undrar vad skedde och när är det här och hur mår tränarna av det här på vägen. Men jag vet inte. Jag skriver lite grann om villkorstrappan i ett parti i boken där jag tycker lite grann jag berör supportrarna och sådär också. Men
ja, det är ju kritiskt mot att villkorstrappan är på något sätt viktigare än andra saker.
Ja, det finns mer.
Eller hur?
Nej, jag beskriver det som att supporten har en egen villkorstrappa.
Ja, precis.
Lite sån kanske ironiskt på något sätt. Men jag tycker att det är, jag tycker fotbollen är ganska komplext och det jag beskriver är komplext. Och det har varit, jag har gärna tagit, soldrat ut vad jag vill fästa blicken på och vad jag hoppas att läsaren fäster blicken på. Och sen säger jag det igen, vad det gäller supporterkulturen och energin i den och glädjen i den, så är jag helt säker på att de som läser tar med sig den in. Jag behöver inte bistå med
tänk att man alltid måste säkra upp med det.
Jag jobbar ju dagligen med fotboll.
Ja, jag vet.
Jag vore idiot om jag jobbar med det om det borde, men bara vore mörka, tråkiga sidor.
Ja, men det
jag
är det ju inte.
Ju fotboll.
Ja, precis. Men det är ju så typiskt att man måste säkra upp med det positiva. Ah, strunt samma. Har du någon gång köpt en startpistol själv eller något annat vapen?
jag passar på den frågan för att, ja, så du slipper ha spoiler alert på rubriken inför avsnittet.
Varför passar du på den frågan?
Ja, det är väl, ja, nej, jag tycker att det är, ja, passar ganska väl med att det finns en bok som folk inte har läst än, så att jag, ja, där är vi.
Blomberg in mot Isak, ja. Som tar emot bollen och tar emot,
oj, oj, oj.
Mål! Ett mål i toppklass av Alexander Isak! What? Så som smaskar in det sjunde målet för säsongen. Vad är det för en talang?
Ström, den här bollen är bra till Quaison. Quaison till Isak. Och Quaison!
Om man ser till din tränaryrke och det du har stått för, så ofta satsat på väldigt unga spelare, väldigt ofta. Hur har du analyserat vad det beror på att du släppt fram unga spelare? Om man ser att spelartrupperna har de ofta blivit föryngrade under din ledning.
Ja. Jag har faktiskt tänkt på det själv lite grann. Det startade med att jag fick ett erbjudande att ta AIK vid ett tillfälle där jag var assisterande, och så tackade jag nej till det. Och sen i nästa skede så fick jag frågan, eller i ett senare skede fick jag frågan en gång till. Och då var utgångspunkten att det var på den nivån att klubben var tvungen att ha till en ny emission på grund av ekonomi, och att vi skulle satsa på de yngre. Jag tror att det sitter väldigt hårt i mig, min moderklubb Eskilstuna City, som då hette IK City där jag kommer ifrån, att det var parollen i klubben. Det var bara så. Och det kände man när man var ung, att dit ska jag. Jag ska in på planen bredvid och spela division 3 eller division 2 fotboll eller division 4 om det var så. Och det var en jäkla stolthet. Och det där, ja, där är föreningsmänniskan i mig. Att det finns, och då när vi, sen är det också så, när vi då hade viss succé med unga spelare till starten. Först så var det ju en mix av spelare från egen akademin och unga spelare utifrån. Och sen så blev det, ja, den mixen fortsatte i och för sig. Men det blev väldigt, de större försäljningarna blev när Quaison gick till en topp 5-liga ute i Europa, så blev det första akademispelaren som gick till en topp 5-liga. Och sen så liksom lossnade, och så blev det också en rekordförsäljning senare.
I form av Alexander Isak.
Ja, precis. Och jag bara säger att sen har det blivit liksom, när jag kom till Häcken så hade Micke, hade lite grann, Peter Gerhardsson var där först och det var offensivt och de gjorde jäkla fina resultat och så. Sen kom Micke dit och Mikael Stare, precis, som var, jag var assisterande till AIK, kom dit och så vände han lite grann på det och fick effekt på att vara lite mer rigid i det defensiva och så. Och sen när jag kom efter Micke hade varit ett år, så fick jag att fortsätta på det, men jag fick också tydligt uppdrag att vi ska öppna upp akademin och få till stora försäljningar. Det vill säga spela yngre spelare. Och så droppade snittåldern där också. Och nu när jag blev rekryterad till Odense så vet jag att det var liksom det var därför jag också fick jobbet. För att det var en större process där. Och nu är vi nere på snittåldern, och vi har haft, senast när jag lämnade Danmark så räknade vi på, vi har haft mellan någonstans 500 tillfällen som spelare yngre än födda, yngre än 2003 har varit uppe i träning sedan jag kom i somras. Så det har blivit någonstans, det har blivit min USP på något sätt. Och då undrar varför det är så. Jag upplever att när spelaren som kommer från egen akademin, det räcker också med en ung spelare, måste inte vara från egen, men när den bidrar till matchen och till seger och till mål och framgång, så ger det någonting annat. Det ger någonting, och framförallt när det är från egen akademin. För där sitter de här på läktaren som har fostrat dem, och det finns en stolthet i, kanske på ön eller i byn eller i staden. Det är någonting annat, och det triggar mig något oerhört. Det kan vara från min tid i Eskilstuna. Det kan vara det, men det triggar mig oerhört.
Vad känner du när du ser Robin Quaison och Alexander Isak spela för Sverige eller spela ute i Europa, som det är i Isaks fall?
Det är en liten, det är häftigt att kunna följa vilken resa de har gjort, såklart. Robin har ju en stor svaghet till, utan han skulle nog inte kunna vara tränare för igen utan att favorisera honom. Jag tycker att han var väldigt mycket det som var AIK. Sen har ju de, om man ser den, att de slog igenom, Martin Mutumba gjorde ett jättejobb utifrån den han var på vägen fram för att de skulle kunna slå igenom. Så jag ser det nog, när jag ser dem lyckas, så ser jag det som en större helhet. För de spelarna absolut, för deras närhet där de kommer ifrån, men också för AIK där jag var, men absolut också. Och det är en av få gångerna som jag känner sån här, jag har inte någon sån här superstor blågula aura, men när det gäller det så känner jag det. Fan vad kul för svensk fotboll.
När Quaison gör målet mot Tjeckien, vad känner du?
Ja, nej, men Han är bara den personen han är och det han är. Och det tycker jag också han har gett uttryck för i det offentliga lite mer på senare år. Så han har vuxit in. Det tycker jag att han alltid har haft på något sätt. Det är häftigt. Men jag vet också, jag sitter inte där och slår mig för bröstet. Utan jag vet, det är nästan större glädje att dela det med så många andra. Dels de som vill att Sverige ska vinna, men också de som varit med på vägen.
Du har ju bytt till Odense, du har Björn Westerholm som chef igen. Hur är det? Jag tänker med tanke på man läser om sportchefen i boken.
Ja, men Björn
är ju, det är ju lätt att tro att det är Björn.
Till Danmark då kan vi säga. Nej, men vi är rekryterade separat från varandra. Utan varandra kännedom. Han visste att jag var tränare när han var aktuell. Men jag visste inte om att han var aktuell. Jag blir lite glad över att kunna göra den resan. För det är också ett bevis på vad som är professionalism. Jobba ihop, och det är en arbetsuppgift jag har. Min chef, han gjorde sitt jobb som tog bort mig i AIK för att han tyckte att det var det bästa för AIK, och sen kunna arbeta igen och kunna göra ett bra jobb. Jag skulle vara otroligt stolt om vi kunde liksom fortsätta det vi har startat för att kunna, eller vi gör det varje dag, men det är en stolthet att kunna vara professionell, och det tycker jag att man är då när man kan jobba ihop. För många tänker ju, vad fan, han sparkar ju det här, varför ska ni jobba ihop? Men så är det inte. Och det är också glad att han känner.
Det blåser ju lite i orden, så det har ju gått lite trögt, även om det vunnit lite på slutet. Och kryssade senast med en sen kvittering som var viktigt, tyckte du. Hur upplever du det?
Nej, alltså jag tycker lite grann att så fort det inte är resultat som är i en strategi eller ett mål, så ska det direkt vara sådär någonstans tränaren ifrågasätts, eller att jag ska på något sätt känna oro. Jag är ju mer åt andra hållet, att jag har ju fått jobbet för att jag också ska klara leda laget om vi inte har resultaten. Att leda en motgång borde rimligtvis vara en ledares, en av de främsta egenskaperna, även om vi inte ska leda till motgång.
Tack!
Tack själv!
Podden är denna veckan klippt och producerad av Max Richner och Daniel Eriksson. Och som vanligt vill vi gärna ha era synpunkter, tankar, idéer och vad det nu må vara. Enklast är alltid att mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter, och då är det Olof Lund som gäller ett år. Stort tack för den här veckan.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.